Terapeuten av B.A. Paris i översättning av Ylva Spångberg, inläst av Mimmi Kandler för Jäntas. Till Margot, som gjorde den här boken så mycket bättre. Då. Min mottagning är liten, perfekt och minimalistisk. Den är inredd i en lugnande gråskala och det finns bara två stolar. En grå fåtölj i äggmodell åt mina klienter och en i ljust läder åt mig. Till höger om min stol står ett litet bord för mitt anteckningsblock och på väggen sitter en rad krokar att hänga ytterkläder på. Det är allt. Genom en dörr till vänster kommer man till rummet för avslappningsbehandlingar. Där är väggarna ljust rosa och det finns inga fönster. Bara två utsirade lampor som kastar ett gyllene sken över massagebänken. Genom persiennen som skuggar fönstret i mottagningen ser jag alla som är på väg mot dörren. Jag väntar på att min nya klient ska komma och hoppas att hon ska vara punktlig. Om hon är sen, ja, då får hon en prick i protokollet. Hon är 2 minuter sen. Och det kan jag förlåta. Nu springer hon upp för trappan och ser sig ängsligt omkring när hon ringer på klockan. Hon har axlarna uppdragna till öronen, orolig för att någon ska känna igen henne. Det är onödigt, för ingen skylt på väggen basunerar ut mina tjänster. Jag släpper in henne och säger åt henne att slå sig ner. Hon sätter sig i stolen och ställer handväskan vid fötterna. Hon är klädd i marinblå kjol och vit blus och håret uppsatt i en prydlig hästsvans, som om hon var här på en anställningsintervju. Hon gör rätt i att se det så. Jag åtar mig inte vilka klienter som helst. Det måste kännas rätt mellan oss. Jag frågar henne om det är tillräckligt varmt. Jag vill gärna ha fönstret öppet. Men våren har inte riktigt övergått i sommar ännu och jag har blivit tvungen att slå på värmen. Jag tittar ut genom fönstret och ger henne tid att komma till ro. Och min uppmärksamhet fångas av ett flygplan som drar över himlen. En artig hostning hörs och jag vänder uppmärksamheten mot klienten igen. Jag vrider mig mot henne och i fullständigt terapeutläge ställer jag standardfrågorna. På sätt och vis är det första mötet det tråkigaste. Det här känns inte bra, säger hon, när jag bara har kommit halvvägs. Jag tittar upp från blocket, för jag har fört anteckningar. Jag vill att du både ska veta och komma ihåg att allt du säger i det här rummet är konfidentiellt, säger jag. Hon nickar. Jag har bara så dåligt samvete. Vad kan jag ha att vara olycklig för? Jag har allt jag vill ha. Jag skriver ner lycka och skuldkänslor i blocket och sen lutar jag mig framåt och stirrar henne rakt in i ögonen. Vet du vad Henry David Thoreau skrev? Lyckan är som en fjäril. Ju mer du jagar den, desto mer flyr den undan. Men om du vänder uppmärksamheten mot andra ting kommer den att varsamt slå sig ner på din axel. Hon ler och slappnar av. Jag visste att hon skulle gilla det. 1. Ljudet av upphetsade röster lockar mig från den låda med böcker jag just håller på att packa upp. Hela dagen har det varit så tyst att jag har svårt att tro att jag faktiskt är i London. Hemma i Harleston skulle jag ha hört de välbekanta lantljuden. Fåglar, enstaka bilar eller traktorer. Då och då en häst som klapprar förbi. Här på The Circle är allt tyst. Till och med när fönstren är öppna hör jag bara enstaka ljud. Det är inte vad jag väntade mig. Och det är nog bra. Från fönstret i Leos arbetsrum på övervåningen tittar jag ner på vägen nedanför. En kvinna med vitblond pixifrisyr, klädd i shorts och linne, kramar om en annan kvinna. Lång, slank och med kopparrött hår. Jag vet att en mindre kvinnan är vår granne. Jag såg henne igår kväll, utanför nummer 5, när hon och en man drog ut resväskorna ur bakluckan på en bil. Den andra kvinnan har jag inte sett förut. Men hon ser ut som hon har.